Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Och jag heter Åsa Secker.
Jag tror så här. Ganska många människor har en dröm om att en dag kunna förändra världen.
Kanske det plattaste du någonsin har sagt i den här podden, men visst.
Tack. Okej, men så här, förändra världen kanske lite överdrivet. Men jag tror ganska många människor drömmer om att göra så här, något litet. Bara så här, något avtryck. Typ.
Visst, I bite.
Mm. Jag tänker att det är därför som folk försöker så här, komma med i Guinness rekordbok. Eller ja, folk som har mycket pengar vill typ ha olika byggnader döpta sig själva.
Väldigt stort i USA har jag hört. Man blir superrik, man donerar en massa pengar till ett museum eller ett universitet.
Ja.
Frågetecken.
Ja.
Får en flygel slash ett bibliotek uppkallat efter sig.
The Åsa Secker Library.
Ja.
Bra.
Ja, ja, ja. It's in New York.
Ja, härligt.
Ja.
Det är en liten dröm för mig också att få sånt där. Jag vill liksom också göra någon slags avtryck. Och Guinness rekordbok känns inte så här... Det är inte pinfärskt direkt.
Jag tror inte det finns någonting som skriker så mycket 90-tal som Guinness. Och så tänker jag så här... Finns det ens typ online? Så det är väl fortfarande typ faktiskt en bok?
Säkert.
Ja.
Plus att jag bara liksom inte orkar lära mig krossa flest meloner med huvudet på en minut någonsin.
45 stycken. Plus att, ja, jag menar inte att kränka det här nu, men det finns inte en chans i helvetet att du kan slå det rekordet.
Nej, så är det nog. Så jag funderade lite grann, tänkte, vad kan jag göra som faktiskt gör ett avtryck? Som liksom har en påverkan på någonting reellt och som kanske kommer finnas kvar i historien.
Ja, jag är med.
Ja. Och jag tänkte att min bästa chans att göra någonting som faktiskt får ett avtryck, det är att göra det här på jobbet. Jag tillbringar ju väldigt mycket tid här, det gör vi alla. Sen vill man ju vara ledig när man går ifrån. Så att ska man göra avtrycket så är det här. Och vi får ju göra lite vad vi vill här på jobbet så länge det blir ett avsnitt.
Då misstänker jag att du tänker det är någon slags ekonomiskt avtryck. Pratar vi världsekonomin då eller?
Alltså så här, vilken typ av ekonomiskt avtryck? Det är inte så viktigt för mig. Men jag tror att det är nog lättast om vi håller oss i Sverige. Men Sverige är ju en del av världen. Så att ja, då är det väl världsekonomin på något plan.
Skönt att vi redde ut det.
Ja. Och man kan tänka så här, okej, det är väl mindre chans att göra en avtryck i Sveriges ekonomi som har liksom, än att jag lyckas lära mig krossa vattenmeloner. Men, tänker jag, om man bara ska ha lite på kort sikt, bara något som ska gå lite fort. Du behöver inte liksom lämna ett bestående avtryck här, så att liksom man pratar om det här om 100 år. Men jag vill att man ska kunna gå tillbaka i grafer och se att, oj.
En liten blipp.
Här händer det någonting. Det var Gunnar Harjus.
Du vill vara en blipp på en graf.
Ja, det vill jag kunna vara. Så, jag ringde till Riksbanken. De kunde inte skicka från någon ekonom, men jag pratade med deras presschef i alla fall. Och så frågade jag, om jag skulle göra allt jag kan för att påverka den svenska kronkursen uppåt eller neråt. Har ni på Riksbanken någon tydlig preferens då?
Förlåt, bara så att jag är med här.
Ja.
Du vill påverka kronkursen?
Ja, det tyckte jag var ganska lagom.
Du frågar Riksbanken... Om de har någon preferens.
Alltså om de vill att kronan ska bli starkare eller svagare. Och då sa presschefen att nej, det har de inte. Det ligger inte i Riksbankens uppdrag att reglera kronan. Så nej, strikt talat har de ingen åsikt i huruvida kronan stiger eller sjunker. Ingen alls, inte det minsta. De har ett inflationsmål att förhålla sig till. Jag sa, men säg att en dollar skulle börja kosta 500 kronor. Och då sa de, då får vi ta det då.
Okej, Riksbanken har officiellt ingen åsikt i den här frågan. Betyder det att du kommer att lägga ner det här projektet? Att försöka påverka kronkursen.
Nej, jag tänker att det betyder att jag får välja fritt om jag vill att kronan ska bli starkare eller svagare. Så jag singlade slant, en krona by the way, och landade i att det vi ska ge oss på i det här avsnittet, det är att sänka värdet på en krona.
Otroligt spännande.
Ja, så kapitalet sänker kronan efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition, eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, eller bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad, och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon, om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar, vad heter sidan sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Så dagens självpåtagna uppdrag: påverka värdet på en krona.
Får jag direkt bara sänka förväntningarna och säga att vi kommer inte lyckas med det här?
Det kan du absolut få. Det känns inte heller som en stor spoiler. För att om kronkursen hade påverkats radikalt på något sätt, om än tillfälligt, så går det ju ett par dagar mellan att vi spelar in det här och att lyssnarna hör det. De hade ju märkt om kronan faktiskt hade påverkats.
Mm.
Och det har den ju inte.
Nej, men du har i alla fall försökt.
Jag har i alla fall undersökt vad som skulle krävas om man skulle försöka. Vi kan kanske göra ett uppföljningsavsnitt och faktiskt testa de här grejerna någon gång. Men inte idag då.
Okej, kör.
Så, efter att jag pratat med Riksbanken, som då trycker den svenska valutan men tydligen inte bryr sig särskilt mycket om den, så pratade jag med en annan person.
Ja, Carl Hammer.
Han ansvarar för makro-, ränte- och valutaanalys på Skandinaviska Enskilda Banken.
Han är valutachef på SCB.
Ja, och jag tänkte då fråga honom: vad påverkar värdet på en valuta? Vad kan vi göra för att sänka kronan, Carl Hammer? Kan du liksom komma lite bra idéer här? Finns det några bra knep för att så lite snabbt sänka en valuta?
Jag tycker att det är en rimlig, bra fråga till valutachefen på en av Europas största banker.
Visst. Men innan dess så fick jag en lite så här gnagande känsla att det kanske var läge att ställa en annan, lite mer grundläggande fråga.
Det här kanske är den dummaste frågan jag har ställt. Vad är en valuta egentligen?
Wow.
Wow, vilken dum fråga.
Det trodde jag verkligen var det han menade också.
Ja, det där är, alltså, en valuta är ju ett relativt pris mellan två länders, vad ska man säga, konsumtionskorg, eller relativt pris mellan två olika varor producerade i två olika länder.
Wow.
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 Inte en dum fråga alltså.
Tydligen inte.
Och vad betyder det? Alltså, vad är ett relativt pris mellan två länders konsumtionskorg, frågetecken?
Nej, men alltså, det är ju... ja, det här är jätteintressant. För att förklara valuta på ett pedagogiskt sätt, det är en utmaning. Jag kan nog inte säga det på ett bättre sätt. Alltså...
Du skojar.
Nix.
Okej, slut på avsnittet. Vi har inte lärt oss någonting. Förutom att valutor är ett relativt pris mellan två länders konsumtionskorg.
Nej, okej, så här. Vi ska ta det lite lugnt här. En valuta är precis det du tror att det är. Det är ett lands eller ett områdes pengar, alltså mynt, vilken sorts mynt och sedlar har de. Sverige har kronor, Indien har rupi, USA har dollar.
Skönt.
Men sen, alltså, en valutakurs är kanske lite mer det här, ett relativt pris mellan två länders konsumtionskorg. Alltså, en krona är ju värd någonting. Man kan ju få en viss mängd grejer för en krona.
Nästan ingenting alltså.
Och man kan få en viss mängd grejer för en dollar.
Lite mer.
Och man kan få en viss mängd kronor för en dollar.
9 stycken tror jag.
Och på så sätt så är väl då kronan en korg. Alltså det är ju ett index.
Vi har ju inte längre byteshandel utan vi har ju pappershandel. Men det är ändå ett relativt pris på vad man får betala för någonting som finns någon annanstans.
Så valutakursen blir som en reflektion av vad saker kostar?
Typ.
Så säg att man får en limpa i USA för 4 dollar.
Mm.
Man får en limpa i Sverige för 36 kronor.
Mm.
Då är en dollar värd 9 kronor.
Lite så. Alltså det här är ju såklart super, 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 super förenklat. Och vi kommer göra det lite svårare. Men ja, det är väl det som är relativt priset då. Om man då tycker att den amerikanska limpan är värd 4 dollar slash 36 kronor.
Vår chefsekonom Robert Bergqvist brukar prata om att det är aktiekurser för ett land.
Mm.
Det är ju en liten rolig liknelse. Det vill säga, det speglar ju någon form av... det är ju inte värdet på ett land, men förstår jag menar liksom en indikation på hur bra det går i ett land.
Alltså, ja... Bara för att min hjärna funkar som den funkar så tänker man så här, stark är bra, så stark krona bra för Sverige. Så ja. Har jag alltid tänkt.
Mm.
Men... alltså, jag vet ju inte vad det betyder egentligen.
Okej, lite grundläggande valutaekonomi då.
Säger du utbud och efterfrågan nu så...
Utbud och efterfrågan.
Nej, då spyr jag alltså.
Utbud samt efterfrågan. Om någon vill ha jättemycket kronor så kommer kronor att bli dyrare. Det är det som är utbud och efterfrågan. Alltså, någon vill köpa massa kronor, då stiger värdet på kronor. Okej, då måste jag tänka. När vill någon köpa massa kronor?
När man ska till Sverige och turista typ.
Ja, det är ju en grej då, men det är ju inte så här, den mest avgörande delen av kronkursen liksom avgörs inte av hur många tyskar som kommer hit, utan
de är ganska då. Många, men visst, okej. Okay. Nej, men när man ska köpa svenska varor då?
Precis. Du är ett amerikanskt bolag, du vill köpa massa svenskt stål.
Ja, klassisk vara.
Ja, och det du måste göra då, det är då att växla pengar från dollar till kronor, för att jag, stålverket, har ju prisat mitt stål i kronor per ton, kanske. Så du växlar dollar till kronor och sen köper du då det här svenska stålet. Och så kanske 5-6 bolag vill göra det på en dag och köpa lite stål, växa till sig 1 miljard kronor.
Och då blir det en ökad efterfrågan på kronor.
Ja.
Det fattar man ju. Och då stiger värdet på kronan.
Ja.
Okej, så att på det sättet då så är kronkursen som en aktiekurs för Sverige. För att när det går bra för våra bolag så vill många köpa grejer av dem, alltså stål. Och då behöver de köpa kronor för att kunna göra det. Och då stiger kronkursen.
Precis, och om jättemånga bolag över hela världen under en längre tid vill köpa svenskt stål mer än vanligt, då kommer kronan liksom över tid att stiga. Men det är liksom totalt uteslutet för oss att liksom försöka förändra kronkursen över en längre tid. Alltså det vi liksom, om vi ska ha en chans att påverka kursen mellan två länders valutor idag, så kommer det handla om extremt kort sikt. Att påverka valutakursen på lång sikt, det verkar vara i princip det svåraste man kan göra. Så svårt faktiskt att det i princip inte finns någonting som stoppar oss från att försöka.
Valutamarknaden har aldrig haft så kallade insiderregler, därför att man har antagit att valutamarknaden är för stor och likvid, så ingen enskild aktör kan komma in och bara sätta och påverka marknaden i större utsträckning. Och det är också ganska synonymt. Jag menar, eller säg så här, det är ingen som antas kunna ha en sån impact på en växelkurs att man har haft samma regler för valutamarknaden som man har haft för aktiemarknaden.
På lång sikt är det för svårt att påverka kursen på valuta för att den ska vara värt att reglera det. Och om det är svårt att påverka en växelkurs, så är det tydligen då det svåraste man kan göra att gissa vad som kommer hända med kronkursen. Alltså det är tydligen då ett så här stående skämt bland ekonomer att liksom valutaekonomer är så himla dåliga på att förutspå vad som kommer hända med valutakurser över tid. För det är liksom ett så pass hopplöst uppdrag.
Toppen skämt verkligen, heja ekonomerna. Men om vi ändå ska göra ett ärligt försök. Alltså, vi inte tramsar runt bara här. Då måste vi gå tillbaka till det här med utbud och efterfrågan, känner jag, även om det tar lite emot. För det känns som att det är grunden. Så säg att du vill förändra värdet på kronan. Alltså, kan man inte så här köpa eller sälja massa kronor då? Köp massa kronor för dollar förslagsvis.
Precis. Kan man öka utbudet av kronor så pass mycket, så kommer då värdet på kronan sjunka lite grann, och då får vi påverkat växelkursen.
Klart. Varsågod. För en superbra idé.
Vet du vad valutamarknaden, alltså att köpa och sälja valutor, vet du vad den marknaden omsätter?
Nej.
Valutamarknaden omsätter 5-6 tusen miljarder dollar per dag, vilket är en ganska galen siffra.
Ursäkta?
Mellan 5 och 6 tusen miljarder dollar varje dag.
Jag kan inte ta in hur mycket pengar det är. Det är fruktansvärt mycket pengar.
Det är faktiskt helt astronomiska summor. Så här faller då din del lite grann om att liksom öka utbudet på valuta så pass mycket att valutakursen påverkas. Eller då, alltså, ja, sälja så många kronor att den sjunker.
Men det är inte så att det är kronor som handlas för 5-6 tusen miljarder om dagen.
Nej, så är det klart. Kronor är med i typ 2% av alla affärer, vilket låter sjukt mycket tycker jag, men det är tydligen sant. Det blir då 110 miljarder dollar om dagen, eller 1000 miljarder kronor om dagen.
Fortfarande ganska mycket pengar.
Ja, det är typ en statsbudget om dagen.
Men ändå, alltså okej, jag fattar så här, det här spåret kanske kört, även om det var en svinbra idé.
Ja.
Men alltså, man måste ju inte så här köpa eller sälja för 1000 miljarder för att påverka kursen. Vi måste komma ihåg att vi vill bara ha en blipp här. Ja. Vi vill liksom inte förändra hela riktningen på grafen. Nej. Och då räcker det väl med liksom mindre.
Mm. Men det krävs ändå
en del av denna stora omsättning.
Räcker det med 1%?
Nej, det kommer det inte göra.
Räcker det med 20%?
Ja, det tror jag det kommer göra.
Så någonstans mellan 1 och 20%? Ja. 12%.
Ja, men om du skulle exekvera ett flöde på flera miljarder dollar. Låt säga att du satt på ett företag eller en institution och du av någon anledning behövde sälja eller köpa 1, 2, 3, 4 miljarder dollar och sälja eller köpa kronor. Då skulle absolut ha en viss påverkan.
Påminn mig, Gunnar. Har vi ett företag eller en institution som behöver exekvera ett flöde på flera miljarder dollar?
Nej. Vi har ju det här företaget som vi då med lite god vilja och lite tid skulle kunna sälja till utlandet.
Värt flera miljarder dollar, eller hur?
Det tror jag. Det är väl etablerat att det här är värt flera miljarder. Så det är då ett sätt vi skulle kunna styra värdet på en krona med då att vi säljer företaget. Fler superbra sätt som absolut funkar efter det här.
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse. Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck. Och det har alla
jag
människor
gjort. Ja. Med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot. Och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder, ja, eller hur sliten skulle kunna vara. Eller
ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
Carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack!
Så här då. Värdet på en valuta. Mm. Notoriskt komplicerad sak att förutspå.
Mm.
Och att påverka.
Mm.
Och att förklara.
Wow.
Men i grunden så har vi en rörlig valuta.
Ja.
Vilket gör att det är utbud och efterfrågan som styr.
Mm. Men att försöka påverka kronans kurs på den vägen skulle kosta oss, citat, flera miljarder dollar. Pengar vi inte riktigt har.
Men du har hintat om att det finns andra sätt.
Ja, det finns andra sätt. Om vi går tillbaka till vad en valuta och en valutakurs är.
Ett relativt pris mellan två länders konsumtionskorg.
Finns det ju någonting i det här lite svårförståeliga. Det här relativpriset, det kan förändras.
Okej.
Okay. Så här. En korg fylld med mat, bensin, saker vi använder. Säg att en korgen kostar 1 000 kronor.
Mm.
Då är det kanske 100 dollar. Men säg att den korgen börjar kosta 1200 kronor istället för 1000 kronor. Samma varor, men nu då 1200 kronor.
Ja.
Visst borde det hända någonting då med kursen mellan dollar och kronor?
Pratar du om det hyfsat välkända fenomenet inflation kanske?
Alltså inflation och värdet på pengar i ett land är ju inverterat, eller korrelerat på inversen, jag ska uttrycka det. Va? Jag menar, stiger inflationen, då borde värdet på valutan gå ner, därför att det blir ju dyrare. Och därmed så krävs det ju mer av utländska pengar för att köpa något i ditt land, och det måste kompenseras på något sätt, speciellt om landet ska upprätthålla sin konkurrenskraft externt.
Är det olika inflation i två olika länder så förändras ju då priserna inte jämnt, och då borde det hända någonting med valutakursen. Alltså, får vi mycket inflation i Sverige så blir ju då våra pengar värda mindre, och då borde man då få fler kronor för en dollar.
Om det inte är lika mycket inflation i USA.
Precis. Så då har vi då två val. Val ett. Skapa deflation i USA för att göra att dollarn blir mer värd och att man på så sätt får fler kronor för en dollar.
Svår uppgift.
Ja, det är lite lurigt att orsaka deflation i världens största ekonomi, bara liksom du och jag.
Men då kan vi kanske skapa inflation i Sverige.
Mm. Det har ju också visat sig vara väldigt svårt. Vi har haft ganska stora problem med att få igång det här med inflationen i Sverige. Och där känns det inte heller som vi kan göra så mycket.
Betyder det att vi har slut på alternativ? Alltså, kan vi inte göra något för att sänka kronan?
Jag trodde det. Kände mig lite deppig. Sen kommer Carl Hammer med riktigt uppmuntrande besked.
Svenska kronan har fortfarande status på internationell kapitalmarknad som en, jag menar, ja, men som en skvalpvaluta.
Alltså att kronan är benägen att svänga upp och ner väldigt fort. Sverige är ju ett litet öppet land, vi är väldigt beroende av global handel, vi är exportberoende. Allt det här betyder då tydligen på den här kapitalmarknaden, eller liksom valutamarknaden, att om någonting händer så är liksom marknadens ryggradsreflex att bara, nu sänker vi värdet på kronan.
Det låter inte toppen för kronan kanske, men för vårt syfte i det här avsnittet, jättebra.
Ja, vilket då gör att våra möjligheter i princip blir oändliga. Till exempel, inte en så glad nyhet egentligen, men när coronaviruset först kom på tapeten, då föll kronan till exempel.
Okej, så att en grej vi kan göra då är att dra på oss coronaviruset och sprida det allt vi kan.
Ja, alltså, vi kan, det skulle inte vara bra för kronkursen i alla fall.
Nej, säkert inte. Men så här, det måste ju också vara olagligt.
Säkert.
Att så här, sprida ett virus avsiktligt. Fattar att det inte finns skitmycket regler kring valutahandel hit och dit. Men det här måste vara olagligt.
Det tror jag nog. Det, liksom, men om man skulle strunta i det, alltså vad som är lagligt inte, då finns det jättemycket bra olagliga grejer man skulle kunna göra för att påverka kronan.
Så är det med mycket i livet. Om man skiter alla lagar och regler, då kan man göra lite vad man vill.
Ja, faktiskt. Vi skulle kunna, tror jag, typ så här, spränga någon järnvägslinje som transporterar järnmalm, så liksom vi påverkar den grejen. Det skulle nog vara bra eller dåligt då. Man kanske kan skapa ett längre driftstopp på Volvo, något bombhot eller någonting.
Det här är ingenting som vi uppmuntrar till på något sätt.
Absolut inte. Men det finns lite andra saker som historiskt har då kunnat påverka värdet på en krona.
Kommer svensk statistik in bättre eller sämre än vad många räknar med? Händer det något oväntat med Riksbanken, med Riksbanksbesked eller någon annan centralbank som överraskar? Man ska komma ihåg att ett valutapris är relativ återigen. Så att jag menar, även om som sagt Riksbanken inte gör någonting, så skulle ju till exempel Fed kunna bli väldigt försiktig mjuk, sänka räntan massor. Det skulle ju stärka kronan massivt via att dollarn försvagades. Mm. Så det, de kortsiktiga rörelserna är väldigt mycket beroende på centralbanksbesked, hur data överraskar och hur positioneringen ser ut bland snabbfotade aktörer.
De här snabbfotade aktörerna, det är då folk som handlar med valuta. Riksbanken har vi redan hört av oss till. Det verkar ju vara lite kört där. De verkar ju inte bry sig så mycket om valutan. Så där tror jag liksom, det spåret kan vi inte ta. Och statistiken över typ arbetslöshet, inflation och sådana saker, det har ju inte vi skitmycket att göra med.
Är det nu vi konstaterar att vi har misslyckats med vårt uppdrag?
Alltså så här, jag kände ju vartåt det här barkade. Så jag förberedde Carl Hammer för en sista push här. Skulle det här funka? Om vi gör allt samtidigt. Vi drar vårt strå till stacken för att liksom spinna på inflationen. Höjer våra priser på annonser och poddproduktion och sådana grejer för att liksom hjälpa till med inflationen. Sen säljer vi företaget och så köper vi dollar för alla pengar för att öka utbudet på kronor på marknaden. Och sen så säger vi upp oss från företaget för att öka arbetslösheten. Och sen, det här är inte helt lagligt, så drar vi på oss coronaviruset. Carl Hammer, visst skulle det funka?
Ja.
Du har absolut inte tagit Carl Hammers ord ur sitt sammanhang här, eller?
Kapitalet är slut för den här veckan. Lyckas vi med allt så är vi inte tillbaka nästa vecka. Sorry för det. Kristoffer Krok har mixat. Jag heter Gunnar Harjus. Du heter Åsa Secker. Vår chef heter Jakob Buschell. Glöm inte att ni kan sprida kapitalet på valfritt roligt sätt. Och sen mejla din bild till gunnar@kapitalet.se. Och den som kommer på den bästa grejen, mest kreativa sättet att sprida kapitalet, vinner en jättefin tröja. Hej då!